Välkommen till Slaget efter 12, ja, dagen D eller dagen B som i Brexit. Om knappt 13 timmar är det slut, då är britterna inte längre EU-medborgare. Och vi har pratat om det här många gånger och nu är vi där. Jag säger välkommen till Rasmus Almqvist som nyss har flyttat hem från England. Hej, välkommen till Slaget tack. Efter 12. Matilda av Hellström är sekreterare för internationella ärenden på Samlingspartiet och har tankar om det här också. Välkommen.
Tack.
Sist, icke minst, Nils Torvalds från Europaparlamentet i en studio i Bryssel. Välkommen till Slaget efter 12, du också.
Tack, tack.
Det är här att, jag vet inte riktigt, det är lite så här, jag tänker, vi har pratat och Nils Torvalds var med tidigare också och du har ibland tänkt att kanske inte blir någon Brexit. Nu är vi där, vad tänker du idag, Nils?
Ja, jag tänkte ganska mycket på det här igår när vi i det där under plenarsammanträdet tog avsked av våra brittiska vänner, och det finns det ganska mycket av här, och sen blev jag med en del britter som vi kanske inte är riktigt lika förtjusta över, det där som vanligtvis det som bär sig någorlunda ohyfsat åt det där. Men det var ganska dramatiskt, oerhört emotionellt. Människor som så att säga har kämpa hela sitt liv för att vara med i EU, kände sig det där verkligt illa behandlade av det sätt på vilket det här beslutet åstadkommit. Och så har vi den andra ytterligheten av det där av politiker som firar den här dagen, övertygade om att nu börjar så att säga en ny strålande framtid för det förenade kungarik. Mm. Så det var alla ingredienser.
Jag såg en bild, det var någon Brexit-partiledamot som eskorteras av en säckpipeblåsare, om jag inte tog fel på den där bilden, och att det var igår också. Men Rasmus Almqvist, du bodde 5 år i England, jag säger nu England, det heter Storbritannien. Det är den här, just du har upplevt hela den här Brexit hysterin eller kaoset eller vad man nu ska använda för ord.
Galenskapen.
Galenskapen, tack. Mm. Hur kändes det?
Ja, först kanske det var lite, det var konstigt att landa i England. 2016 så blåste det upp en debatt som var väldigt, väldigt hetsk, som egentligen handlar om immigration och EU-medborgare som kom till England. 2016 var det, ja, jag tror ungefär 200 000 EU-medborgare som flyttade, och bland annat jag. Och jag kände mig väldigt träffad. Det kändes olustigt att bo i ett land där du liksom känner hela tiden att en stor del av befolkningen, eller åtminstone de som är de mest, ja, de som för mest ljud av sig, de vill egentligen att du ska vara i landet. Och så drar de ju också lätt alla EU-medborgare över en kam, vilket gör att det lätt känns att man liksom klumpas ihop med polska rörmokare och litauiska kaféarbetare. Nu jobbar jag inom affärsutveckling och ja, jag tar någonting emot att klumpas ihop med andra EU-medborgare. Men det som egentligen kändes mest orättvist är att det handlar väldigt lite om substans och mer om känslor. Och det var något som man lärde sig att leva med där ända sedan man flyttade dit. Och nu flyttar jag tillbaka i november 2019. Och dels är det med, ja, vi saknar, som man ser tillbaka på den här tiden, England, och ja, England är ju lite annat än resten av Storbritannien. Men man ser tillbaka på den här tiden som en tid där man upplevde väldigt mycket. Det är ett väldigt fint land och väldigt, väldigt intelligenta, trevliga människor. Men så finns det den här klicken, som jag tror det finns i varenda land, som har väldigt starka åsikter. Och i den här samhällsdebatten var det de som fick jättemycket utrymme. Mm. Så ja, det är en upplevelse att ta med mig.
Mm. Spännande att höra. Vi ska lyssna mer här. Matilda av Hellström här. Du har studerat i Skottland. Mm. Hör du? Mm. Du har också känslor om det här.
Verkligen. Och jag gjorde faktiskt liksom tvärtom här. Att jag flyttade bort från Skottland 2015. Så det här, jag kanske missade den här vågen. Och samtidigt så är ju Skottland ganska annorlunda än England. Och det ser man också i resultatet av folkomröstningen då i 2016. Så Skottland röstade enhälligt för att stanna i EU, olikt då resten av Storbritannien. Men det är en ganska overklig känsla man känner nu att det har hållit på, de här förhandlingarna har hållit på i 3,5 år. Och före det så var det hela debatten och kampanjen före folkomröstningen. Så att på sätt och vis har man också hunnit emotionellt förbereda sig för den här dagen.
Mm. Just det. Vad säger ni om alltså det här? Du talade att det var ett smärtsamt, eller vad sa du, Nils Torvalds? Det var ett avsked som var liksom mycket emotionellt. Du sa det här starka känslan. Alltså det finns väldigt mycket emotioner i den här frågan. Hur har, och britterna har liksom ändrat sig lite grann under den här perioden? Är det så att det här gick från att vara helt rationella, klartänkande britter till att bli något helt annat? Vad säger ni?
Jag tror att det finns tre stora problem i bakgrunden. Och det som kanske bäst beskriver det som händer under ytan och som journalister och politiker vanligtvis är ganska dåliga på att fånga upp. Men som Torbjörn Kalle-Kjevin skrev för 2 veckor sedan, en jättebra understreckare i Hufvudstadsbladet. Det handlar om resursstarka och resurssvaga människor i häftiga omställningar i informationssamhället. Och jag tror att vi kan se i valresultat och det där och hur man går till vänster eller höger. Jag tror att man kan se det där Brexit-omröstningen i skene av de här resursstarka och resurssvaga. Och det ger en ganska bra bild av människor som av utvecklingens gång ställs lite på sidan. Det där, och som mänskligt sett kanske naturligt söker syndabockar. Och tittar man på det sätt på vilket Brexit, så att säga, kampanjen det där fördes, så var det just att den lyckades med att göra EU till alla problems syndabock. Och det fällde utslag. Och det bådar naturligtvis illa för framtiden, därför då har man fattat ett beslut på ganska felaktiga grunder. Och eventuellt på lite längre sikt egentligen skärpt problemen istället för att lösa dem.
Mm. Jag tror att det här med känslor, det är också sättet som de här som har arbetat för Brexit talar om EU. Och jag lyssnade då på Nigel Farage, en av de här hjärnorna bakom Brexit, och hans sista tal i Europaparlamentet, och han säger att nu är det slut, att nu kommer EU inte att mobba oss längre. Och den här retoriken att man gör sig själv till ett offer och att det finns någon större elak, illamenande elit som liksom mobbar. Så det är en retorik som man ser i flera europeiska länder. Vi har det i Finland, så finländarna använder det till en viss grad. Men att den liksom retoriken gör att känslorna också kommer fram. Och samtidigt från den andra sidan, från europeiska sidan, så väcker det ju känslor, och speciellt mina egna känslor, att EU är sist och slutligen mycket mer än den inre marknaden. EU, det är en idé om fred, om gemenskap, om demokrati och så vidare. Och det känns liksom svårt att förstå att någon inte vill vara en del av det.
Mm. Och det är det här som är det intressanta. Det finns en sån här obalans med det här rationella argumenterande. Om du tänker på det här att vi argumenterar gärna för EU som någonting mer än en ekonomisk union. Men när du försöker föra den här diskussionen med normala engelsmän, så är det så att vadå? Vi vill inte ens vara med i någon politisk union. Och det här är alltså helt rationellt tänkande människor som har fört den här rationella tankesättet till den nivån att de vill bara tala om ekonomi. Och när det blir bara om ekonomi, så blir den här diskussionen väldigt, väldigt snäv. Och det var någonting annat jag tänkte på. Det är så intressant med det här att det här EU gjordes till en sån här slaskbytta för allting som är fel i samhället. Och när man försökte argumentera sen med sina kollegor eller sina grannar, så blev det var så krystat det här. Orsakerna varför man skulle lämna EU eller varför de röstade för Brexit. Det var de här gamla sloganen om böjda bananer och fiskerättigheter som dominerar. Och när man utmanade de här åsikterna så blev det ju så att nej, men okej. Vi har alltid varit de som varit tvungna att ge med oss, och det är vi som är ett offer. Så det blev egentligen en väldigt trubbig diskussion. Det blev aldrig, man kom aldrig riktigt in på de verkliga sakfrågorna i debatten bland gemene män.
Vad skulle du säga, alltså du som har levt bland engelsmän nu här i 5 år, om du skulle säga de 2 viktigaste skälen i sådana fall, vad var det då? Om du slog hål på myten om bananer och gurkor och lite annat, ostar som kan gå själv för att de inte är pasteuriserade och farliga, så sprider bakterier. Men att, vad var det då?
Varför röstade de på Brexit? Vad var liksom grejen? Den egentliga grejen. Jag tror nog det var immigration, för att vara helt ärlig. Jag var ju inne på det här att 200 000 EU-medborgare flyttade till England samma år som jag flyttade dit. Så jag var en av väldigt många, och sen flyttade en massa människor från delar av världen utanför EU. Och det var en stark upplevelse att England är fullt. Det liksom, det ryms inte mer människor in här. Och de bygger ju inte så mycket hus där, och det finns en bostadsbrist. De hade gått igenom 8 år av det som de kallar för austerity, alltså nedkärningar i välfärdssamhället. Och det blev en känsla av att det finns en tävlan på de resurser som finns i samhället. Att vi växer inte mer som en ekonomi, och alla är ute efter att liksom stjäla kakan av de riktiga engelsmännen.
Och hur bemöttes du alltså, märkte du personligen av det här, att du är inte en av oss, du är en utifrån, eller hur?
Ja, jo, visst. Nu umgicks jag ju kanske främst med ganska mycket internationella människor.
Ja, men de britter du så säga.
Ja, man kände ju av att jag är ju inte en av dem, men inte på ett negativt sätt. Mm-hmm. Jag är en accepterad främling i deras samhälle. Men så gjorde de nog väldigt klart att det finns icke-accepterade främlingar i deras samhälle lika så. Men de är väldigt, väldigt försiktiga att ta upp det här med rasism. Och de hävdar att det handlar mer om rationella frågor än om xenofobi eller rasism.
Ja. Vad tänker du här, Nils Torvalds, du som sitter här i den europeiska demokratins högsta instans i Europaparlamentet på något sätt? Ni vill göra gott, ni vill bevara freden och föra ut välfärden till alla.
När man tittar
hur
på
gör du med de här som inte vill?
När man tittar på resultatet från Brexit-omröstningen, och det resultatet återspeglar sig sen i ett alldeles katastrofalt nederlag för Labour, eftersom Labour under hela den här debatten egentligen inte kunde ta ställning. Och det hänger ihop med det där med dels den emotionella sidan av saken. Jag såg den här dokusåpa med Benedict Cumberbatch. Jättevälgjord dokumentär, eller halvdokumentär, där det dokumentära inslaget byggde på verkliga intervjuer och verkliga åsikter och verkliga uttalanden. Och den här sloganen, take back control, ta tillbaka den förlorade kontrollen. Det finns alltså naturligtvis oerhörda mängder britter som upplever att de inte har särskilt mycket kontroll över sin verklighet. Och den bristen på kontroll finns, om ni tittar igen på valresultatet, vi kan ta ett exempel från sydöstra England, alltså inte från Skottland eller Nordirland eller Wales, utan från sydöstra England, där det finns en gammal, riktigt gammal industristruktur som mår oerhört illa, eller har mått oerhört illa under de senaste 20-30 åren. Och det där vi har haft starka Labour-fästen som plötsligt i det här sammanhanget imploderar. Människor har en känsla av att de inte har kontroll över sin verklighet. Och då söker de, så att säga, nu återgår jag till det här syndabocks. Och det är lätt att hitta syndabockar. Och sen du har ett politiskt system som de facto inte håller för dagens utmaningar. Om du har det här first by the post. Mm. Ni kan titta på det senaste parlamentsvalet. Det där, majoriteten av britterna röstar inte på de konservativa. Majoriteten finns på annat håll. Men valresultatet ger ett oerhört starkt utslag för de konservativa. Och det handlar om ett valsystem som inte riktigt håller för dagens påfrestningar. Och det säger samtidigt någonting om alldeles fruktansvärt besvärliga utmaningar i framtiden.
För i Storbritannien menar du nu, eller?
Ja, för alla. Ja, men vi kommer att ha stora utmaningar överhuvudtaget, därför att jag använder mig ibland av det där namnet på en tysk rockorkester, Einstürzende Neubauten, instörtande nybyggen. Vi går igenom en så stor omställning i frågan om industri och i frågan om miljö, att det är många, Neubauten och lite äldre bauten som kommer att störta in. Mm. Och det där då, i den här situationen, när så att säga dina vardagliga strukturer inte håller för tidens prövningar, så då känner sig människorna jätteensamma och jätteilla till mods och väljer någonting annat på alldeles emotionella grunder.
Mm. Ja. Jag funderar nu här, tittar på Matilda av Hellström här, som är entusiastisk europé på något sätt så här. Att vi hörde här Rasmus Almqvist berätta här att det var någon främlingsfientligheten som ändå bara så här, den här starka liksom drivkraften att man vill stänga ute något, den här hotande överbefolkningen som väller in över de öppna gränserna, lite grann så där. Som entusiastisk europé, vad är det du kan ge dem? De säger, ni får en massa människor, men de vill de inte ha. Men då måste du ju säga, men ni får ju något annat istället också.
Absolut, och sen, och jag kan ju inte ge svar till britterna, speciellt inte nu när de har lämnat Europeiska unionen. Men en intressant sak gällande den här frågan om invandringen, faktiskt enligt senaste eurobarometer, alltså när man frågar EU-medborgare om vad de tycker om EU, så ansåg EUs medborgare att den största frågan som EU borde arbeta med är invandring, med 34% av de som tillfrågades då i den här undersökningen. Så det är en allmän känsla i EU och bland europeer att invandring är någonting som man borde åtgärda politiskt sett. Och EU, alltså 2015 då när vi hade den här stora invandringskrisen och många människor kom till EU, så faktum var ju att de strukturer som EU hade var inte gjorda för så många människor, och det systemet kraschade för att det höll inte. Och vanliga människor kände på något sätt att de här andra människorna som kom var ett hot, vilket är beklagligt, och det borde lösas på politisk nivå. Där har EU en otroligt stor utmaning. Men det är ju... säg bara, Nicke.
Det besvärliga i den här ekvationen är ju det att EUs immigrationssystem inte höll i medlemsländerna. Det var alltså inte EU som inte klarade det här. Och sen finns det en annan sida av det hela. När man säger arbeta med invandring, vi kan ta det brittiska hälsovårdssystemet som exempel. Det brittiska hälsovårdssystemet kommer inte att klara sig utan den invandring som finns där. Det brittiska utbildningssystemet kommer inte att klara sig utan den invandring som finns där. Det där, så att, och samtidigt, och vi ser samma problem i det där i Finland. Vi har alltså kommuner i Finland där det finns en katastrofal brist på arbetskraft, där det inte finns någon invandring. Men där du hittar människor som tror att den här invandringen är det stora hotet. Och du har samma fenomen där i Ungern. Där områden där det inte finns en enda immigrant röstar på det regerande partiet därför att de är rädda för det här. Mm. Och då är det liksom en rädsla som cyniska politiker det där sysslar med att implantera.
Men sen är frågan att vad finns det för medel, och hur kan man visa till de här människorna som röstar så att det är inte ett hot? Och det är en jättestor utmaning som jag har inget svar på, men jag tror att alla som är i politiken eller arbetar nära politiken måste fundera att om så många människor också i Finland upplever att invandring är ett hot, även om de facto det är en del av lösningen. Så hur går vi vidare med det?
Jag tänkte ta tillvara på något som Nils Storvall sa där om vardagen och de utmaningar som de normala britterna har. Och det är ju nog det är skolan. Skolklasserna blir bara större och större och köerna på NHS blir bara längre och längre. Och det är ju egentligen det som de märker av kanske främst. Och sen att hyrorna och bostadspriserna går upp och de har inte möjlighet att komma in på det här. Men det är ju det här att deras möjligheter jämfört med att påverka och föra in mer finansiering till skola och hälsovård är ju alldeles minimala på gräsrotsnivå. Här i Finland har vi ett annat system, skattebasen är helt annorlunda, vi betalar kommunalskatt här. Council tax, som är den lokala skatten som du då, tanken är att du finansierar välfärden med och skolor och hälsovård och så här. Jag menar, vi var ju höginkomsttagare, men vi betalade 450 pund i månaden för det där. Det finns ju ingen chans att du har ett system som du kan påverka lokalt via din, din lokala council, då, alltså den lokala kommunen. Allt är statsstyrt, det är centralt styrt. Så det finns liksom ett inbyggt system där om din parlamentsledamot är, vad heter det, Tory eller konservativ eller Labour, så, och de inte sitter, eller om de sitter eller inte sitter i regerings, eller har regeringsansvaret, så betyder det att du har ett intresse att bevara det som finns. Att ändra någonting är alldeles för svårt i England för tillfället. Och där tycker jag att för att de ska kunna gå vidare och verkligen ändra på sitt samhälle, så bör de ändra på sitt politiska system och det sätt som de uppbär skatt.
Men det är, alltså, det är väldigt svårt, världen är komplicerad, livet är jobbigt och så vidare. Det blir ju så här svårt, jag menar, det blir ju svårt att värja sig emot det här, men åtminstone så slipper vi då förtrycket från EU. Någon som utifrån kommer och tvingar på oss massa saker vi inte vill. Du sa att du, Matilda, som att du inte vet riktigt vad du ska erbjuda, men att det ligger ju så på olika nivåer, de här, den här känslan som om en som egentligen inte ens möter de här vardagliga problemen.
Men det är ju verklighetens förtryck. Det är ju det som är det. Det är kanske det som är det mest ironiska, så att säga, den ironiska kontrapunkten till det här, att verkligheten det där förtrycker oss. Och förtrycker oss allt mer ifall vi har politiker som inte vågar stiga upp och säga vad det handlar om. Utan som i ett system, och där är det här first by the post ännu mer känsligt för det, säger bara så att säga det människorna vill höra. Och det där och därmed bidrar till, liksom, till att vi har en jätteopportunistisk världsbild. Det är jätteutmanande i synnerhet. Jag menar, vi har ännu i Finland, det är kanske vår största välsignelse, vi har en public broadcasting system. Tack YLE för att YLE finns. Det där, tack för att också den svenska verksamheten finansieras. Vi har stora och starka tidningar ännu. Det där, vi dikteras inte vår vardag av tidningar som säljs på lösnummerbasis och därför har sex, våld och det där och osanning på första sidan.
Just det. Det där att, och nu har ni skällt här alla tre här på det brittiska valsystemet eller röstsystemet här egentligen, men jag menar den här utvecklingen finns ju också i övriga EU-länder. Jag menar, det är inte så att det är bara britterna som röstar på partier som för fram enkla lösningar, utan den nationella fronten, eller den heter inte längre så i Frankrike. Säger ni, vad heter det nu? Le Pens rörelse. Den har bytt namn. Och nu har står det
still i mitt huvud. Le Mans, tror jag den heter.
Nationell samling. Tack. Tillsammans löser vi problemen här i slaget efter 12. Det nationella samlingen i Frankrike blir större och större. Partierna finns i alla länder och de kryper sakta uppåt hela tiden. Så det är ju egentligen inte bara britternas problem det här.
Nej, utan det är alla. Och om jag får ta vidare, och jag håller med det som Nicke här sa gällande media och tidningar som vi har här i Finland. Men samtidigt har vi sociala medier, vilket betyder att en enkel person kan nå mängder, tusentals, hundratusentals personer med ett budskap via internet och sociala medier. Och när de erbjuder då lätta lösningar och problem, så är det är liksom lättare att nå dem kanske. Jag är inte helt säker, och jag vet att det har forskats en del i rollen av sociala medier och medier överhuvudtaget kring den här folkomröstningen i Storbritannien, och de hade ju en enorm roll med att sälja idéer, och många av de här så kallade idéerna var ju lögner, fake news, till exempel gällande hur mycket britterna betalar till EU och så vidare. Så det är lättare att nå folk.
Ja. Och där är ju det specifika för England och Storbritannien är ju det här att de har den här eftermiddagspressen. Det är ju inte bara det att det är sexvåld och hot och så vidare, utan det handlar också om att de tar en direkt ställning. De är inte neutrala, de ställer sig på någon sida och samtidigt kräver att deras läsare ska ta ställning och på vilken sida de står. Och där är det ju, det finns ju riktigt ruskiga exempel på eftermiddagspressen som utmålar högsta domstolen som enemy of the state, enemy of the people.
Den kvinnliga ordförande för den högsta domstolen.
Ja, dessutom,
Men då, Rasmus Almqvist, då måste jag fråga, du som nu har, som sagt har bott där, alltså hur, det är ju en sak att det står saker på löpsedlarna. Det gör det ju, det står massa saker på löpsedlar i hela världen. Men vad skulle du säga, hur tror britterna allt? Eller hur mycket lyssnar de? Tror de att det där, eller säger de bara ja, det står där, men vet du?
De förstår ju att det är propaganda. De förstår ju att de försöker bli påverkade. Men jag tror också att de påverkas. För du hör om och om igen samma soundbites i diskussionen som plockas upp av gemene folk, och speciellt på socialt media som Matilda var inne på, så kommer de att återskapa, eller de liksom återberättar det här samma narrativen. Och det är ju det som är det olustiga, är det här att du har några få personer som bestämmer om hur löpsedeln ska se ut. Har du en catchy soundbite där som sen en stor del av befolkningen återskapar sina egna sociala medieposter. Men
får jag bara kommentera att det är klart att det där att sociala medier får alltså ett större eko i ekorummet ju sämre den allmänna utbildningen fungerar. Och ju svagare den liksom ansvarsfulla, den objekt, mer eller mindre objektiva pressen. Så att jag menar, titta bara på, eftersom jag såg vad som hände i Förenta Staterna. Det är igen en välresurserad elit som läser New York Times och Washington Post och någonting annat. Och en stor del av befolkningen i Midwest har så att säga en dålig utbildning och en dålig informationsström. Och det är därför jag börjar med att tala om de här, om Chevins artikel om resurssvaga och resursstarka människor. Därför att jag tror att det är ett oerhört väsentligt problem som vi borde fundera jättemycket på.
Men då kan man ju säga så här, det är en sak, det här kan vi diskutera väldigt länge, och du sitter i Studio Bryssel här, Nils, vi nickade alla här mycket ordentligt när du sa det där om ett tomrummet och utbildningsnivån. Men jag måste då fråga, den springande punkten är hur mycket vi sen också går till handling, och då frågar jag dig här, Rasmus Almqvist, alltså hur mycket du upplevde det här, de här känslorna i Storbritannien, hur mycket bidrog det till att du sen de facto flyttade hem till Finland?
Det var ju många grejer som gjorde att jag beslöt mig för att flytta tillbaka till Finland. Men Brexit var definitivt en sak. Men inte själva Brexit, utan kanske mer den här debatten och samhällsklimatet kring Brexit. Och jag började uppleva det som ett väldigt olustigt samhälle där man började diskutera om extra skatter för EU-medborgare och extra avgifter för att uppsöka läkare. Det började föras till och med en debatt om skolavgifter för EU-medborgare. Och så småningom började det kännas som om liksom framtiden, framförallt framtiden för mina barn som nu är 9 och 11 år gamla, att det började liksom stängas dörrar för dem, att man gör livet svårt för EU-medborgare. Theresa May hade sin hostile environment som hon ville skapa för att få folk att flytta hem. Och jag är helt övertygad om att om tiden efter, ja, efter att de har gått ut från EU, och det visar sig bli en svår sits för dem, så kommer de att helt enkelt knipa åt EU-medborgare, och jag tror att vi har bara sett en början på ett mycket stramande klimat där.
Så de lyckades, kan man ju säga.
Ja.
Nej, jag kan trösta unga herr Almqvist med att det finns en annan sida av det här. Alltså, vi har ju hela tiden krävt att vi har en massa brittiska medborgare i Europa, och vi har försökt säga att det är viktigt att vi kan hålla fast vid deras rättigheter i Europa, i EU, trots att britterna går ut. Och det här kräver alltså en jämlik behandling på vardera sidan om kanalen. Så att det där, också om det där, om jag kan förstå obehaget du känner med det där, men jag tror att den här sortens lösningar inte finns. Tvärtom är jag mer övertygad om att jag har två politiska cyklar i det där, det vill säga ungefär 10 år i Storbritannien. Och står de och knackar på dörren och vi ska hälsa dem välkomna. Och av den orsaken är det så viktigt att vi klarar av det här handelsavtalet nu under de följande 11 månaderna. Därför att ju bättre det är, desto lättare det är att sen säga att sorry, att det gick fel väg då, och nu ska vi så att säga göra det rätt väg igen.
Du talar här om tidsaspekten då, men det är kanske några månader är de också i glädjeyra över att ha sluppit ut äntligen, så att innan man på riktigt vill sen...
Ja, en del av befolkningen.
En del av befolkningen, i alla fall.
Det är egentligen tröst.
Men det där att hur är vi sen beredda egentligen, vi som är kvar i EU då från och med klockan ett här i natt, finsk tid, är vi sen på riktigt beredda att säga att om EU-medborgare i Storbritannien sen, vad ska jag säga, inte slängs ut men helt enkelt behandlas på ett sätt så att de inte vill stanna längre, ska vi då, inte kan vi väl sen omvänt vara elaka mot britter som bor här, för vi måste ju vara bättre i sådana fall.
Och det avgörs ju nu under den här övergångsperioden, så förhandlar man om de här villkoren och hur det kommer att påverka den fria rörligheten av människor, att om det kommer att finnas. Men det som EU har varit jättetydlig med, att det går inte att ha det finns ju fyra fria rörligheter av varor, tjänster, kapital och människor, och de kan man inte skilja från varandra, att de kan inte få fri rörlighet av varor eller tjänster men inte av människor, att de håller EU fast vid, och det är viktigt. Sen hur vi ser om 10 år, om Storbritannien kommer knackande, inte så det är svårt att säga, men jag tror att det är ytterst viktigt nu att EU agerar enat, och att det här handelsavtalet ros i hamn på ett effektivt sätt, att 11 månader är otroligt kort tid att få ihop ett sånt handelsavtal, och det är kanske det viktigaste nu tillsammans med medborgarnas rättigheter.
Vi hörde här hur britterna har så att säga förändrats här under de här åren och vänt sig emot. Har vi förändrats då? Har den här processen att vi fått höra de här hårda orden, de har ju nått oss också.
Jag tror att det är viktigt att inte tala så mycket om vi och dem och britterna, för att det finns många europeer som är fullständigt eniga med dem som har lobbat för att att Brexit ska bli av. Samtidigt så finns det många i Storbritannien som gärna skulle vilja stanna i EU. Att den uppdelningen mellan vi och dem är inte så enkel, och det finns folk av bägge åsikter på bägge sidor av kanalen.
Jag säger bara först.
Vi ser inte varandra här i ögonen, så det kan vara lite svårt att få talturen igen.
Ja. Det mest, så att säga, det kanske vackraste vi lyckades åstadkomma genast efter det att vi hade röstat om Brexit-avtalet var att en överväldigande majoritet av parlamentarikerna, en oerhört överväldigande majoritet, steg upp, höll varandra i händerna och sjöng Auld Lang Syne. Jag tror att det var liksom det klokaste vi kunde göra. Vi ville visa att vi står också för engelska traditioner i form av sånger. Det visade liksom att det finns en pro-europeisk och pro-brittisk majoritet i parlamentet som är långt mycket starkare än den andra sidan.
Det låter hoppingivande. Vad säger du, Rasmus Almqvist?
Ja, man fick ju nästan en tår i ögon. Jag såg på det här på den här videon när människor sjöng. Det är ju en fin tradition, och vi kanske inte förstår meningen av den här sången och vad det egentligen betyder. Men det betyder väldigt mycket för engelsmännen. Det var verkligt, jag menar, det liksom tog tag i magen när jag såg på det här och tänkte att vilket fint budskap man skickat till England. Där tidigare tänkte jag bara säga om det här med vi och dem. Och det är en intressant frågeställning, för jag har aldrig upplevt att britter inte skulle vara europeer. Men de har varit en av oss på samma sätt som italienare och fransmän och tyskar. Men när man har suttit sen under de här åren i olika möten och förhandlat med britter och så här, så har vi nog de andra europeerna runt bordet här på något sätt gaddat ihop oss. Och vi har tittat på varandra, vi har utbytt blickar över bordet när engelsmännen har stigit upp och tagit. Så jag tycker att tyvärr så har Brexit också, det finns en skugga som ligger över britterna som tyvärr är helt orsakad av Brexit och den debatt som har förts.
Hur tänker du, hur menar du?
Det finns liksom en känsla av att kan man riktigt lita på de här? Finns det en sån här agenda? Vad är liksom grejen? De har en lite annorlunda inställning till Europa som vi vet. Och men på grund av att den här debatten har varit så hetsk, så har man lite får man en lite olustig känsla när man snackar med britter. Man liksom söker och försöker få dem på sin egen lilla mentala radar och se var någonstans på den politiska skalan sitter de. Vad tycker de egentligen? Och det är någonting som jag aldrig har tänkt förut. Och som tyvärr helt ett resultat av Brexit.
Jag tror att det där att du är inne på ett jätteviktigt spår. Förra veckoslutet var jag hemma i Finland och det där, och jag gick på mycket medvetet på en konsert där man sjöng engelska madrigaler, alltså renässansmadrigaler, och jag satt en av de madrigalerna till mina brittiska vänner, och jag fick ett jättevarmt mottagande för det, därför att det visar liksom att vi förstår djupet i engelsk kultur. Det där, och det tror jag är viktigt för att överbrygga det som kanske har förstörts av den här Brexit-debatten. Och det där, och därför är det viktigt att vi liksom inte bara ser med liksom smala politiska blickar på det här, utan vi förstår att det här är Shakespeares land. Och dessutom ska vi inse att det där, att i säkerhetspolitiska hänseenden så är Storbritannien fortfarande oerhört viktigt i det där i ett europeiskt sammanhang.
Mm. Och ni som lyssnar här undrar, vi har den här sändningen ingen britt med här i och diskuterar. Jag har pratat med några inför här och det verkar som om det är väldigt splittrade känslor bland dem också. Det var ingen som kunde vara med eller ville vara med just nu här, och att det är bland de som har accepterat Brexit och de som inte gör det så brister just nu utlandsbrittiska vänskaper, har jag hört. Och det är att om ni har brittiska vänner, var snälla mot dem, för de har det jobbigt idag. Här sätter vi punkt för slaget efter 12 denna 31 januari. Tack så mycket till Nils Torvalds från Europaparlamentet. Tack Matilda av Hellström från Samlingspartiet, och tack Rasmus Almqvist för att ni kom och delgav era tankar här i slaget efter 12. Tack så mycket. Jag heter Stefan Winniger och ska påminna om en sändning imorgon där vi har en stream som kan ses på svenska.ylle.fi med anledning också av Brexit imorgon på förmiddagen klockan 9. Tack så mycket för att ni lyssnade. Hej då.